Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkomna.
Välkomna.
Till vårt avsnitt 178.
Iskylans avsnitt.
Ja, vi är på hemmaplan. Alltså, är det mental iskyla?
Nej, det är mental. Utan det är 15 grader varmt i rummet och vi sitter med jackorna på.
Ja, vi har ju anlänt då till stugan. Och yes. Den är inte riktigt uppvärmd.
Nej.
Du, jag läste en undersökning om att det är väldigt, väldigt många som irriterar sig på varandras badrumsvanor.
Okay.
Och då låg sånt som låg högt i topp. Det var då att man inte fällde ner lock. Eller att, och så fanns det olika saker för olika liksom könen. Alltså mannen retade sig på vissa saker och hon tvärtom. Någonting som väldigt många retade sig på, det var tandkrämsrester i handfatet.
Det kan jag förstå.
Har du retat dig på att jag har sånt?
Nej, alltså inte retat mig på, men jag, det där kan liksom, vara jobbigt.
Ja, men du gör ju så själv.
Ja, jag vet, men det är jobbigt. Du menar när det ligger tandkräm kvar så här någonstans, eller någon liten fläck?
Men man har spottat och inte sköljt bort det.
Ja, nej, ja, det gör jag aldrig.
Jo, det gör du hela
men
tiden.
Gör jag kanske, ja.
Ja, och då är det så här. Ja. Det som jag reagerade mest på, det var att på frågan hur många som hade tagit upp det här som de stördes på med sin partner, så var det mindre än hälften.
Det kan jag tänka mig.
Och varför då? Men å andra sidan så hade jag heller inte tagit upp det här med dig.
Nej, precis.
För att jag tänker att jag måste välja mina strider.
Ja, ja. Nej, men det är också, det kanske inte är en stor sak att man lägger märke till och tyckte oj, det var jobbigt. Men för mig, det är inte en stor sak.
Nej, men jag gör ju inte så.
Nej, men du är irriterad alltså.
Ja, jag svär över det. Eftersom det är jag som har städningen.
Säger du det? Helvete. Hur svär du över det? Vad säger du då?
Vad fan också, svårt kan det vara. Så blir det för mig.
Okej. Okay. Nästa jag ska gå och lyssna ut på badrummet.
Jo, för att eftersom jag har hand om städningen. Det blir ju ett moment extra. Ja, någon måste ju ta bort det där.
Ja.
Så det enklaste är ju liksom bara att spola bort det. Så. Ja. Men då kom ändå, ledde det här mig till frågan. Hur många procent av saker som du irriterar dig på hos mig tar du inte upp?
Ja, det ska vi säga. Det är 73. Nej, men... Det är det jag menar. Jag irriterar mig inte på det så till en milda grad att du behöver ta upp det. Det är ingen, det är
nej,
ingenting.
Men det var inte svar på frågan. Nej, hur många procent av saker alltså, nu
som jag inte tar upp? 0%.
Du tar upp allt du irriterar på?
Ja, för det är nästan ingenting.
Wow. Ja, men du saknar ju irritationsscenen.
Ja, absolut. Det är ju skillnaden. Det kan man faktiskt göra.
Ja, för om jag vore du så skulle jag vara jätteirriterad på mig.
Ja, jo, alltså tar upp, nej, alltså irriterad, jag kan, jo, på sätt och vis, då hanterar jag det snarare på ett
internt,
sätt.
I din internt. Egen kropp, det kommer inte externt.
Nej, precis.
Det är därför du har ont i magen.
Ja, absolut. Det är därför alla infektioner jag har beror på det. Och alla vadproblem och
att
höftproblem.
Att det vänder inåt. Mm, men jag skulle vara irriterad på att jag, eftersom du har hand om, trodde jag fram tills nyss, nej, men du har ju hand om köket och disken och sådär, maten, att jag inte plockar undan allt efter mig.
Ja, ja, faktiskt. Det skulle jag kunna irritera mig på. Mm. Det skulle jag faktiskt kunna göra, ja.
Mm.
Det ska jag göra. Jag ska,
det ska du bara irritera dig på.
Det är bra. Ja. Toppen. Du, vad ska vi prata om idag?
Vi har ett lyssnarbrev. En som har en ny partner som dikterar alla villkor. Vad ska hon göra? En annan vill prata om att leva med narcissister. Sen ska vi prata om att vara skitförbannade och ge tillbaka på smart vis. Vi tar upp ensamhet och sen så har jag en spaning om att det här moderna livet kanske kräver tre faser i relationslivet. Mm. Lite skrämmande är det.
Mm.
Vi mjukar upp här, Magnus,
okay,
med lite frågor. Jag har några frågor till dig.
Frågor och svar.
För att lära känna dig mer. Jag känner inte dig. Men då kommer den första så här. Vad, och som sagt, jag får lov att säga det konstigt nog, men jag vill ha ärliga svar.
Okej.
Okay. Mm. Mm. Vad gör dig avundsjuk?
Avundsjuk?
Mm.
Att folk är bättre än jag på någonting.
Allt eller något särskilt område?
Nej, men jag tycker så här, ja, eller skriva eller ja, det som har med jobbet att göra tycker jag, det kan göra mig avundsjuk.
Mm.
Någon som har haft en framgång som inte jag har haft.
Mm.
Det gör mig avundsjuk.
Tycker du själv att den känslan är ful? Alltså, många anser, eller många känner sig så dåliga när de känner sig avundsjuka.
Jag känner mig inte jättedålig. Jag brukar ganska liksom bli medveten om det. Och det är väl, jag känner inte skam över det. Jag vill inte ha det, för jag tycker att det är lite, jag tycker det är lite lågt. Men samtidigt, ja, jag känner ju det, så vad fan ska jag göra?
Mm.
Mm. Det är ärligt. Ja, det här var ärligt.
Wow.
Mm.
Wow.
Mm. Vad gör dig avundsjuk?
Lite liknande,
ja,
faktiskt. När någon, framförallt, jag kan bli avundsjuk, eller jag vet inte. Jag skulle ju vilja vara så sjukt bra författare.
Mm.
Men grejen är att när det är någon annan som är en sjukt bra författare, då lägger jag mig platt och beundrar och älskar,
ja,
den.
Absolut,
men det värsta är när det är någon jag inte tycker är så bra, men som röner stor framgång.
Ja, ja, ja.
Då kan jag bli orätt, eller vänta, jag tycker att det är orätt, och då blir jag också avundsjuk.
Mm.
Jag kan också bli avundsjuk på någon som har gjort någonting jävligt bra som jag önskar att jag hade kommit på.
Mm, just det. Mm.
Jag tycker inte att känslan är så ful. Jag tycker nog inte att den är ful alls. Det beror på vad man gör av den.
Nej, men det,
alltså, jag känner så en stund.
Ja.
Jag kanske triggas lite av den. Jag vill inte människan något ont, kanske.
Nej.
Ibland vill man det också.
Nej, det kanske är fel att säga att den är ful, men man hamnar i ett underläge. Man försätter sig ett underläge på något sätt, och det är lite jobbigt. Att man så här blottar sig, att man då upplever att någon faktiskt är bättre.
Ja, jo, men då, det är kanske också så här att om man väldigt ofta går omkring avundsjuk, då kanske det är ett tecken på att man själv borde jobba med någonting internt, som det heter, inom sig själv.
Ja, absolut.
Ja. Här kommer en annan fråga. Mm. När känner du dig ensam?
Ensam, positivt eller negativt?
Alltså, vi talar ensamhet.
Ensamhet. Väldigt sällan, tycker jag. Väldigt, väldigt sällan. Jag kan inte ens tänka mig när jag kände mig ensam senast.
Nej,
faktiskt.
Vad härligt.
Känner du dig ensam?
Väldigt sällan, men jag skulle göra det. Det som jag kommer på, det är liksom när alla andra är på något som jag inte får vara på. Mm. Nu händer inte det så ofta, men då, eller jag har också snuddat vid känslan om det är någonting jag skulle liksom vilja ringa och berätta för någon. Och så kommer jag inte på någon just då som jag kan ringa och berätta det för. För det var lite för länge sedan jag pratade med den personen. Och då skulle det bli udda om jag ringde. Jag kan ibland tycka att jag har mycket goda vänner. Men samtidigt så är det liksom en viss startsträcka. Och då kan jag tänka, vad har jag gjort? Liksom? Att jag underhåller det lite för lite.
Ja, den där känslan att Jag fattar precis det här att känna sig ensam när alla andra är ute på något roligt.
Ja.
För det tyckte jag att jag upp... Det, framförallt när man var ung, så var det ju väldigt starkt att när man gick miste om någon fest. Och den där känslan satt kvar ganska länge. Men jag vet sjutton inte varför, men jag tycker att jag har... Inte ens det finns kvar. Jag tycker att om jag tackar nej till någonting, så är det jätteskönt att jag slipper.
Jo,
det där,
men
faktiskt.
Tänk om du hade velat. Du började inte ens
bjuden. Ja, men det är som du säger, det är väldigt sällan.
Jag tycker att när man skiljer sig så kan det där hända. För att då är det liksom sådana där lägen där grupperingar kanske precis. Sker. Man får inte vara med, för nu är det pappaveckan och då är de där och gör det här roliga. Liksom.
Precis, och absolut. Och det kunde jag också känna på ett lite konstigt sätt. För det var nog just för att jag upplever inte att jag hamnar utanför, att jag inte får gå på saker som jag vill. Men när vi hade separerat, även om det var tillställningar som jag, eller liksom grupper, sällskap som jag... Ja, hade inte valt det om... Alltså för om vi hade varit samma så hade jag tyckt att det hade varit jobbigt att gå dit. Mm. Men just för att vi var skilda så tänkte jag, nu går man miste om det där.
Ja, just det.
Det kanske inte är ensamhet så mycket som utanförskap, eller att man har liksom tappat gänget på något sätt, tappat umgänget.
Ja.
Ja.
Och det är ju en tankeställare. Här kommer det sista.
Yes.
Vem förstår dig bäst i din familj? Och då får du vara en utvidgad familj, får du se det som. Liksom.
Hur då utvidgad?
Att det inte bara vara dina barn. Utan liksom...
Ja. Nu menar hela mina bröder allihopa.
Ja.
Vem
kan dig bäst, så att säga?
Ja. Och det är inte du, utan det måste vara någon annan då.
Ja.
Jag tror att det faktiskt är min... Min mellanbror.
Aha.
För vi har alltid haft ett speciellt band. Liksom. Han var grymt elak mot mig när jag var liten. Han var så jävla elak mot mig så att det inte var sant. Och jag vet inte varför, men jag fortsatte liksom jag ville vara med honom. Det var min storebror och han var liksom lite förebild på ett sätt. Han var jätteduktig och sådär. Men han var elak. Men sen plötsligt efter det så har vi varit så här jättenära varandra. Och det är viktigt att ha något.
Han förstår dig bäst. Som du, han skulle kunna förutsäga, vill Magnus göra det här eller inte? Vill Magnus, vad tycker han om det här och så vidare?
Jag tror det. Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
Mm.
Säg du då.
Nej, ingen som förstår mig.
Ingen som förstår dig.
Nej, men jag skulle nästan... jag skulle nästan säga min exman faktiskt.
Jaha.
Ja, men alltså, vi fick inte säga dig. För jag tänker på barnen, de borde förstå mig. Vet du fan, om de bryr sig så mycket så att de skulle orka förstå en. Liksom.
Nej.
De känner en väl, men jag tror att min exman som har levt med mig liksom, i vuxen ålder... Ja, vet inte. Bättre än mina syskon, tror jag. Faktiskt.
Ja. Ja, jag fattar.
Ja. Det var dagens frågor.
Ja, det var bra.
Nu går vi vidare till nästa punkt.
Jag hoppas du lärde känna mig nu.
Ja, nu kan
du verkligen. Nu känner du
så
mig.
Så att jag kan förstå dig bäst i din familj.
Ja, bra.
Vi tar ett lyssnarbrev här.
Yes.
Jag träffar en man, 60 år gammal, som har 2 barn sedan tidigare. Själv har jag inga barn. Jag kunde inte få barn och har försonats med det. Och jag har för ett antal år sedan skilts från min partner. Jag beundrar och älskar den här mannen. Samtidigt ställer han alla villkor och jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det, för jag skulle nog vilja ha det annorlunda. Några exempel. Han vill inte bo ihop. Han vill inte att man har bestämda dagar när man ses, utan ses när det passar båda. Han gör gärna saker med andra, till exempel åker på friluftsaktiviteter, han jobbar mycket och är med sina barn. Han tycker inte att det är viktigt att jag träffar hans barn. När vi ses har vi det hur härligt som helst. Vi sover ihop, träffar hans eller mina vänner, har bra sex och trivs med varann. Men ibland blir det inte ens en gång i veckan som vi ses. Vad säger ni? Är det rimligt att jag ställer högre krav så att jag också får ut mer av relationen? Eller ska jag finna mig i hur han vill ha det? Jag skulle själv helst vilja att vi bodde ihop, men annars åtminstone sågs flera gånger i veckan.
Ja... Det var svårt.
Ja.
Alltså jag tror ju att man måste hitta en väg där båda blir tillräckligt nöjda. Eller så får man säga att vi är så långt ifrån varandra så att det inte går. Jag tror man måste, just i sådana här fall, så måste man hitta den vägen där båda två, det handlar om kompromisser. Det handlar om att någon får utsträcka sig lite till eller backa. Tror jag. För annars så kommer ju fortsätta vara olycklig och det blir inget bra för henne.
Du tänker så?
Så tänker jag.
Ja.
Spontant.
Ja, apropå det här, om hon är olycklig, nej, då går det ju inte. Frågan hon ska ställa sig bara är, kan det vara så att hon är hon på allvar olycklig över det här? Eller är hon bara rädd att det liksom inte är på allvar, så att säga, att han inte tar relationen på allvar? För jag tänkte så här, låt säga att den här mannen som då absolut verkar vilja veta, han vet hur han vill ha det, så att säga.
Ja.
låt säga att han faktiskt älskar henne jättemycket, men att han har bestämt sig för att livet, han är 60 år.
Mm.
Han har två barn sedan tidigare, jag vet inte hur många förhållanden då, men han har kanske bestämt sig för att ett parförhållande inte ska ha en så framskjuten plats i livet.
Absolut, det, så kan det vara.
Och då är min fråga till dig, tycker du att han då ska kompromissa bort det?
Så här, jag tycker att förmodligen är han nöjd med situationen eftersom det har blivit som han har velat.
Ja.
Men han kan ju inte vara nöjd att ha en partner som inte trivs i det. Det är ju inte särskilt roligt.
Nej, jag vet inte hur tydlig hon har varit med
Nej.
Det.
Mm. Alltså, men om man, det vet ju inte vi heller uppenbarligen, som kanske inte har pratat ut om det här. Om hon vill något annat, då måste hon prata med honom. Om han kan tänka sig, jaha, okej, du trivs inte med det här. Ja, men fan, vi kan ju ses lite mer då. Mm. Det kanske funkar för honom. Eller så får hon säga... Eller så får hon bara säga, det här är reglerna, punkt slut. Du får nöja dig med det. Då måste ju hon överväga, kan jag leva med det? Finns det ett sätt för mig att liksom acceptera de här förutsättningarna? Eller ska jag skita i det, för jag kommer inte vara lycklig i det?
Ja.
För att det är så här, nej, men det är inte så att man måste kompromissa, men då får man ju ta konsekvensen av det också.
Ja,
att då kanske du inte får ha den här härliga kvinnan som uppenbarligen älskar dig och tycker något helt annat. För hon har ju bestämt sig för att hon vill ha det på ett annat sätt.
Mm. Det knepiga är, jag håller med dig alltihopa det där, det knepiga är att det nästan alltid är den som vill mindre som får ett överläge.
Mm.
Alltså är det någon som kommer att ändra sig, eller i och för sig, jag är inte så säker på det, han kanske ändrar sig lite grann då, men det får ju inte göra honom olycklig, för då blev det heller inte bra.
Absolut.
Jag är ju inte så mycket för kompromisser, men det som kommer troligen att hända är att hon kanske ändå kommer att anpassa sig. Ja, nej men jag håller med. Rådet får ju ändå bli att du behöver prata med honom om det här.
Mm.
Och höra om han kanske är villig att ändra någonting.
Mm. Att de kanske kan hitta en väg där båda får tumma lite på sina hårda regler eller liksom bestämmelser och önskemål. Och sen att om vi testar
inte
så här då.
Inte så kul för henne bara att veta att hon är den som liksom har dragit ett och ett som han inte trivs med.
Men,
å andra
men,
sidan så har han dragit ett
ja, exakt, ja. Precis. Och det är det jag menar, att man så här, det går inte att säga, ja, nu har du gjort så att jag inte trivs. Hon trivs inte. Så jag hittat ett sätt där ni båda två kan trivas tillräckligt mycket. För det kanske, han kanske upplever att fan, det var ju jätteroligt att ses med. Det trodde inte jag. Eller tvärtom. Liksom. Det gäller, man får ju pröva sig fram och vara lite
generös. Fast när man gör sådana där saker som han gör, om vi bara lämnar det här, för vi vet inte så mycket om dem. Men jag kan tycka att det där är väldigt intressant om man nu tänker utifrån att man har haft 4-5 långa förhållanden liksom, och man har ett rikt liv i övrigt. Man kanske inte vill att det ska ha en sån framskjuten plats i livet. Oh, ja. Jag tycker att det också är värt viss respekt. Låt säga att du skulle liksom... jag vet inte.
Nej, men så här, jag håller med. Det är värt viss respekt.
Ja.
Jag tycker hon är värd precis lika mycket respekt för att hon vill ha det på det sättet.
Jo.
Och det ena är inte bättre eller sämre än det andra. Jag tycker det blir liksom, det är också mycket så här att man ska, ja, men den som har integritet och vi inte har det så framskjuten plats, den är liksom lite finare då.
Men varför får du det till
nej,
det?
Men, ja, jag vet inte om du tycker det, men ibland kan jag känna att det är faktiskt att det är den allmänna åsikten att det är så fint att vara bestämd på sådana här saker. Det är väl inte finare än något annat?
Nej, men det hittar ju du på att det skulle vara finare.
Nej, jag säger att jag tycker att jag får den känslan ibland. Jag vet inte om, jag kanske har fel då i så fall.
Skälet till det tror jag i så fall är att här har man ju en person som har gjort ett väldigt aktivt eget val, till skillnad från de som åker med i normen, som kanske inte har gjort ett så aktivt eget val, utan drivs av normen och lever med i den bara.
Ja.
Den som gör ett sånt här val har ju tänkt lite till. Och sen får man tycka vad man vill om det den har tänkt. Men den har ändå tänkt utifrån hur den vill leva sitt liv. Och
precis.
Det tycker jag förtjänar lite beundran.
Men det är där jag menar, att det är där man då tänker att då är det lite bättre att man har skilt sig från normen. Medan den som faktiskt har bestämt sig för, jag tycker det här är bra, jag vill ha det på det här sättet.
Ja, men nu trasslar du tycker jag.
Ja, det är möjligt. Men det jag har betalt för det, att trassla.
Vem betalar dig då?
Inget jag.
Nej, vem betalar? Nej.
Ja. Nej, men så här,
nu retade du upp
mig. Ja, jag vet, det var ju meningen också.
Nej, det var inte meningen. Det är i alla fall, det retade upp mig ännu mer om du säger saker för att reta upp mig.
Nej, jag säger inte för att reta upp dig. Jag säger det därför att det här kan provocera mig också. Att det...
Jo, men det är bara för att du hittar på.
Nej, jag gör ju inte det. Det är ju, du säger ju det själv. Att det är så här...
Ja, men kunde du hålla med om det? Att det är väl värt lite större beundran att göra ett val som man kan riskera just att få kritik för. Ungefär som liksom... som alla som då tycker att när ska ni gifta er eller när ska vi... Man blir ju ifrågasatt så fort man inte... Men man har bestämt sig för att det här är viktigt och jag står ut med att få den kritik för jag vill leva på det sätt som är rätt för mig. Eller, nu höll jag på att säga så här fånigt, eller klipp till den som...
Men.
Eller att bara... Nej, jag ska ha det så här, för så här ska man väl ha
jo,
det.
Jo, absolut. Men det, då vill jag lägga till så här. Ja, det är självklart att man alla ska fatta beslut om hur de vill leva sina liv. Det är viktigt att liksom inte bara gå på liksom leva så som alla andra gör.
Sagt,
så här, ja, precis. Det är viktigt, men det beslutet kan se ut så här. Jag vill verkligen leva tillsammans med någon i en symbios. Jag vill umgås varje dag bara. Alltså att det är aktivt val.
Varför tar du upp det är just bara för att någon
därför
annan har
att du hade de här två exemplen och det känns som att de ställdes mot varandra. Jag tycker att hon har precis kanske gjort ett exakt lika medvetet och starkt val som han. Det är bara det jag vill säga.
Nej.
Det är bara det jag vill säga.
Du sa så väldigt mycket mer. Du sa att varför ska han vara finare?
Ja.
Då svarade jag på varför han skulle vara finare.
Bra. Nu är vi klara med det. Gå vidare nu.
Stackars lyssnare.
Ja.
Nå, hoppas att det blev...
Att det blev klart.
Det här blev väldigt tydligt och klart, ja.
Ja, nej, men så här, för att sammanfatta, så här, jag tycker det är jätteviktigt att hon pratar med honom och lägger fram så här och faktiskt tänker igenom så exakt så här vill jag ha det. Jag vill se så här mycket, jag vill göra det och det och det och det. Och frågar, finns det något sätt vi kan mötas i det här?
Mm.
Om han säger tvärnej, backa hem och säger så här, okej, men då kanske jag ska skita i det. Om man ändå kan tänka sig att absolut, vi kan hitta någon slags kompromiss i det här, vi får båda två bjuda till och vara lite generösa. Toppen, då har ni en väg framåt. Det är min sammanfattning.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit två romaner, dels den nya Familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Det här gick ju så bra.
Mm.
Så att vi tar ett lyssnarbrev till.
Ja.
Mm.
Åh, varför det blir bråk.
Ja, en man som skriver.
Ja.
Jag har ganska nyligen lämnat ett förhållande med en mycket älskvärd kvinna som jag från början klickade mycket bra med och hade trevligt med. En dag började hon klaga på saker som jag sagt och gjort och ältade det om och om igen. Jag lyssnade mest och vad jag än sa vändes det mot mig. Dagen efteråt så fick jag som en uppenbarelse en idé om att hon eventuellt kunde vara narcissist. Efter att ha googlat om narcissism så fann jag att hon hade ganska många karaktärsdrag som kunde härledas dit. En narcissist verkar ju inte kunna förstå själv att man är det, så därför beslutade jag mig för att avsluta förhållandet utan att berätta den verkliga orsaken. Vad tycker ni? Gjorde jag rätt att lämna utan att säga den egentliga orsaken och utan att försöka komma till rätta med problemen? Det skulle vara ganska trevligt att höra er prata om förhållanden där den ena parten har narcissistiska karaktärsdrag.
Ja, du får gärna svara på det först.
Jag tänker så här, jag tänker också att jag först kanske ska läsa upp lite är narcissistiska karaktärsdrag. Då har jag tagit det här ifrån psykologiguiden. Jag har klippt lite. Det dominerande draget hos en narcissist är en uppblåst självbild där personen uppfattar sig själv som storartad, upphöjd och framgångsrik. Eftersom grunden för den här självbilden är väldigt bräcklig, alltså den är inte nödvändigtvis sann, så kommer personen också att vara väldigt känslig för kritik. Till det här kommer också en påtagligt bristande inlevelseförmåga, det vill säga brist på empati med andra. Självöverskattningen leder lätt till ensamhet och rent av depression, eftersom man inte kan få de här höga tankarna om sig själv bekräftade av andra. De har också påfallande ofta drag av antisocial eller borderline-karaktär som ytterligare komplicerar symptombilden och behandlingen. Och som symptom så är de mest påtagliga dragen den här orealistiska självbilden där man ser sig som unik och med rätt till särskilda förmåner. Vanliga regler gäller inte, de är för andra som ses som medelmåttor. Och narcissisten strävar efter att framhålla sig själv, vilket gör personen odräglig i andras ögon.
Ja.
Om man säger så här då, vi tar första frågan. Vad tycker ni? Gjorde jag rätt att lämna utan att säga den egentligen orsaken och utan att försöka komma till rätta med problemen?
Alltså, ja, det är ju liksom en generell fråga egentligen om man måste tala om varför man lämnar någon.
Ja, det tycker jag också.
Och den tycker jag, nej, det måste man inte.
Nej.
Och jag är inte heller säker på att den här mejlskrivaren, alltså, jag tycker så här, om man, jag läste någonstans att hon var narcissist. Om det var det enda skälet. Jag tror att det handlade om något annat också. Att han faktiskt tröttnade på hennes sätt. Sen om hon var narcissist eller om hon var vad det än var.
Ja, precis.
Liksom, det kanske var lite skönt för honom att få en diagnos på henne.
Fast så här, det fick han ju, det kan man ju inte få.
Nej, det kan man inte veta. Men generellt så tycker jag inte att man absolut måste tala om exakt varför.
Nej.
Mer än att jag vill inte längre.
Nej, jag tänker också så, om det är så att man har råkat ihop med någon som är narcissist, så kanske det är väldigt klokt att inte ens ange
absolut.
Det som ett skäl, eftersom det, när man är narcissist så vet man inte det och det kommer bara liksom att bli trassel. Så jag tycker också så, man har rätt att lämna utan att förklara, men däremot så kan jag ju tycka att det man vet och förstår själv, det är ju att om någon lämnar en utan att man får förstå alls varför, så är det svårare att bearbeta. Då har man tusen möjliga
absolut.
Förklaringar till felet. Så det är på sätt och vis en god gärning att säga något som den här lämnade kan haka upp sig på. Ibland är det skonsamt att inte säga hela sanningen. Ibland kan det vara skonsamt att säga den eller åtminstone närma sig den så att någon får ett skäl.
Det är absolut, för det, jag menar, i det här fallet så hade han ju kunnat, alltså man kan säga så här, jag lämnade det för att jag vill inte leva med en narcissist i ett sätt. Jag tycker,
fast vad hade det lett till?
Nej, precis. Och det kommer man
hon
ju
hade inte sagt, jag är inte narcissist.
Nej, precis. Men för det som den andra är då att säga, jag stod inte ut med att du liksom mästrade mig och påpekade saker och var liksom jag kommer inte ihåg exakt hur han beskrev det.
Nej, precis.
Det kan ju vara ett sätt att, och det här, jag vet inte om man har det ansvaret när man lämnar någon, att så här hjälpa den här personen som man lämnar att förstå sig själv bättre och förstå att aha, okej, jag är en sån person som gör på det där sättet och skäller och gnäller och mästrar. Det kanske jag ska sluta med. Förstår du? Att så här, det kan ju vara ett sätt att hjälpa den här personen
absolut.
Att utvecklas.
Ja.
Och frågan är då, när man lämnar, har man det ansvaret överhuvudtaget?
Om man har ansvaret att
så här, ja, men du behöver veta liksom vad du har, vad jag
nej,
tycker att du har
för brister. Inte det.
Nej,
jag tycker inte det. Men det finns, om själva brevet väcker också någon fråga hos mig. Så här, de hade trevligt. En dag började hon klaga på saker. Dagen efteråt fick han en idé om att hon eventuellt kunde vara narcissist. Jag skulle också kunna tänka mig att det är ganska stor sannolikhet att hon inte är det. Om det här var en dag som det här hände. Så att där vänder jag tillbaka frågetecknet lite till vår brevskrivare. Varför det gick så fort?
Ja, precis.
Hon kanske hade en jättedålig dag. Eller det kanske var något som...
Ja, men det kanske
det
också,
kan inte vi veta.
Nej, det kan vi inte veta.
Men sen så var det också så här... Han vill också höra oss prata om förhållanden där den ena parten har narcissistiska karaktärsdrag.
Mm.
Jag läste någon annanstans att narcissism, ett visst mått av narcissism är viktigt för oss människor. För att vi måste älska oss själva innan vi kan älska andra. Så det är ju grader här. Och jag tänker att liksom empatistörning och att någon är jättekänslig för kritik, det blir ju oerhört påfrestande i ett förhållande.
Ja.
Så att vad man nu än kallar det, för det, man ställer liksom inte, ofta så de som söker för att de narcissister som söker vård gör det oftast inte för att de vet att de är narcissister, utan de kommer för att de är deprimerade.
Mm.
För att deras världsbild går inte ihop.
Ja.
Så det här är ju liksom en problembild som inte nödvändigtvis är den här onda som man ser och så vidare.
Nej.
Men det är liksom, det är en problembild, och det är klart att
men det är också lite grann det du är inne på, att många av de här dragen är bra att ha. Och jag tror att man ska vara lite försiktig med att ställa sådana diagnoser.
Ja, självklart, verkligen.
Därför att, och kanske också just, det blir så konstigt om man börjar resonera i sådana termer, både för sig själv och för liksom den,
ja,
det samtalet man sen ska ha.
Mm.
Det kan man överlämna åt psykologer och gärna söka upp i så fall, gå till någon familjerådgivning eller någonting för att hitta de här, få någon annans blick på det.
Mm.
Annars så tycker jag inte att man ska prata i sådana termer, utan man ska prata om just det, jag tycker att du gör så här fel mot mig. Jag tycker att du,
ja, och jag trivs inte med det.
Nej, precis.
Och det är liksom det. Ja. För jag håller med om, för det är också på något vis väldigt populärt, chefen är narcissist,
ja,
och så
eller man pratar om psykopat.
Kanske inte alls, utan den har en jävligt tuff uppgift nu som behöver, ja, liksom, alltså man vet inte.
Nej.
Ja. Nej, så att det är svårt att säga. Ja, jag tycker verkligen att man kan lämna utan att säga den egentliga orsaken. Det tycker jag verkligen.
Ja.
Och narcissistiska karaktärsdrag, ja, det kanske folk har lite till mans. Så att det kanske inte det man ska gå på, utan mer som du säger,
ja, vad är det för sidor som drabbar
en?
Liksom?
Trivs man med livet med den här personen? Och det kanske inte är så lätt att trivas med en som liksom kör över en som inte har någon empati eller som är elak. Och då är det det man får ta fasta på. Behovet av den här diagnosen tycker inte jag att man ska överskatta.
Nej.
Det blir mer som en flyktväg.
Ja,
när man,
ja, det blir som en ursäkt för en själv. Liksom, att hitta så här, jaha, en narcissist, det ska man inte leva med. Så då kan jag lämna. Liksom.
Då gör man den andra
till narcissist. Försiktigt. Låt psykologer ställa diagnoser.
Ja.
Yes.
Du får bara prova en tanke.
Prova på.
Mm. Den är kanske konstig och kanske kommer sig av att man har gjort många avsnitt om skilsmässor och tänkt mycket på det. Att det blir lite avdramatiserat liksom.
Mm.
Men numera tänker jag mig möjligen så här. Kan det vara så att vi har tre faser i livet? Ja, vi har fler. Men tre faser som hör ihop med relationer på ett allvarligt sätt.
Mm. Ja. Vilka då?
Ja, först är det då barnskaffarfasen.
Mm.
Då är man i behov av någon som man ska klistra sig väldigt nära, för vi ska vara en familj.
Mm.
Vi ska tillsammans ha de här barnen och det måste fungera. Det blir en viss typ av relation. Nu är det ju hemskt många då, när man har haft barnen ett antal år, som kommer i den här fasen när det inte räcker. Eller när man har nött slut på den relationen. Alltså om vi nu bara ser det helt krasst.
Mm.
Så många lämnar varandra efter ett antal år. För att kärleken finns inte kvar. Det som var grunden för förhållandet finns inte kvar. Då kommer man in i nästa fas. Mm. Där skulle man kunna säga att du och jag är då. Vi är vårt andra liksom, så här, riktiga vuxenförhållande.
Mm.
Och vad har vi varandra till? Jo, men vi har varandra till lite ökad glädje, kärlek, närhet. Vad är det nu då? Det är så krasst.
Nej,
det är
intressant att veta vad jag har varandra till. Ja,
ja, men ja, kanske att man då själv har liksom hunnit utvecklas från när man blev ihop och skaffade barn med sin första. Så här, att man då... Okej, jag är något annat nu och du är något annat nu och då möttes vi så. Låt säga att...
Sen, jag är nyfiken på den här tredje fasen.
Ja, det förstår
när
jag.
Det är och när den ska inträda.
Ja, men då tänker jag så här. Låt säga nu är vi i en fas. Du har dina barn, jag har mina barn. De kommer att flytta hemifrån. Vi kommer att ha liksom gjort de karriärer vi ska snart. Vi ska inte vidare. Vi är inte i den här fasen där, liksom, där man står med en stor mage och alltihopa framför sig. skaffa barn, skaffa större lägenhet, göra karriär, där allting liksom är på något vis det stora klossar som ska genomföras i ett liv för väldigt många. Där är vi snart förbi. Våra barn flyttar iväg, vi har inga måsten riktigt som vi måste, jag menar än sköta våra jobb liksom, men vi har inga så här stora livsomvälvande beslut.
Mm.
Och då finns risken att livet lite grann tunnas ut i sin rikedom.
Mm.
Ingenting nytt kommer in. Låt säga då att det skulle vara ett rationellt beslut. Jag säger att du blir förälskad i någon annan, för annars blir du sur. Det blir svårare för dig att ta till det annars. Låt säga att du skulle bli förälskad i en kvinna som lever i London. Ni träffas på någon affärsgrej. Hon lever i London, hon har ett spännande liv. Hon har liksom hus vid kusten och så vidare. Du får alltså chansen, och hon är förtjust i dig.
Mm.
Du får alltså chansen att leva ytterligare ett liv.
Mm.
Ett helt nytt kapitel. Vara med om saker du absolut inte skulle vara med om ifall du och jag fortsatte tillsammans.
Mm.
Ska man säga nej till sånt? Ska man värdera det här? Alltså det finns ju en tradition där man lite för sakens skull, eller kanske lite onödigt högt tycker jag, värderar vi har haft så mycket tillsammans, som att det skulle vara ett skäl att fortsätta.
Ja, jag förstår. Alltså, jag tycker att om det finns rätt och fel i det, så tycker jag, om jag eller du träffar en man eller en kvinna som har ett hus på kusten i London eller vad fan det var, och jag blir grymt förälskad och vill inget heller än att leva med den här personen, då kan jag inte tycka att det skulle vara fel att jag gjorde det.
Nej,
utan,
då skulle du inte ha skilsmässopodden. Om du hade tyckt det på sätt och vis.
Men
vi ser det mer filosofiskt.
Ja, jo, men får jag, en annan sak då. För att det, så är det ju egentligen, det kan man ju säga under hela livet. Att även när du har i den här barnfasen, att du träffar en kvinna som har ett hus på landet i England. Då lämnar man ju också någonstans. Att man hittar någonting som... Att det man har är inte tillräckligt roligt för att matcha det där.
Då
hoppar man ju, då gör man ju sådana saker. Och det gäller ju egentligen hela livet. För det andra jag tänkte säga är så här, av det skälet är det viktigt att man ser till att livet inte tunnas ut om man vill fortsätta relationen.
Ja, men det tror jag är lättare sagt än gjort.
Absolut.
Jag tror att livet, jag ser faran. Att livet kan tunnas ut ganska rejält.
Ja.
Och det är inte jag helt bekväm med.
Nej.
Det är därför min hjärna går på högvarv.
Ja, ja.
För att jag ser framåt en bit. Nej, det gör jag inte. Men jag ser framför mig att jag måste komma på någonting som är ett ganska stort nytt kapitel i mitt liv. Det är en ganska enkel sak att byta partner. Det är liksom en möjlig sak som gör en stor förändring. Jag skulle önska att det var något annat för min del.
Ja, det skulle jag ju också önska. Men jag fattar om det inte räcker.
Jag var faktiskt mer ute efter den här... Jag var inte ute efter det är fel att skiljas eller inte. Jag var ute efter, kan du se relevansen?
Ja.
Att det finns
absolut.
Kanske de här faserna där... Mm. Framförallt också nu när människor är friskare. Mm. Förut så var man ju liksom, men nu ska vi snart in på hemmet. Mm. Det är kanske inte riktigt så längre. Mm. Folk är friska, starka, pigga,
alerta. Men det jag trodde att du skulle komma till, och det kanske egentligen är samma sak fast det är det som är uttunnandet, det är att jag tror att jag såg en fas till som är testfasen när man börjar bli stor och testa relationer och vara med så många som möjligt eller så här,
så mycket som möjligt.
Nej. Men det är kanske en fas. Sen som du säger, man skaffar barn och det där, den klossen. Och sen 2.0 när man har skilt sig och träffar någon annan. Men sen tänker jag också så här att det som skulle kunna vara nästa fas är ju, alltså det är lite rädslan för att vara ensam, för att bli ensam. Att den där, den kan göra att man antingen håller fast vid en relation som man kanske inte riktigt trivs i, eller bara kastar sig in i någonting nytt också. För att det är liksom, det är inte bara för att kvinnan i London dyker upp, utan det är för att det här räcker inte till, det här är inte bra liksom.
Vad är det du sa nu, var det som... Jag fattade inte.
Nej, men jag tror att den här fasen handlar också mycket om att liksom rädslan för att inte resten av livet, att man ska vara ensam under den tiden.
Ja, och det är ju en relevant rädsla.
Ja, absolut.
Som man behöver råda bot på. Det där kan jag få tankar om att jag kanske ska bo i ett stort hus med massa vänner. Liksom, att man bor nära varandra och har någon slags vettigt umgänge istället för att man ska... Jag är så trött, det blir så stort när man ska ses, framförallt när man bor i Stockholm. Man kanske ska liksom... Jag får inte till... Ja, vi ska träffa så många, men liksom det, oj, det är så stort och alla har så mycket.
Mm.
Det är helt sjukt.
Mm. Ja.
Jo, men det är ju helt sjukt.
Ja, absolut.
Och låt säga att man då bodde nära varandra eller bodde på vägen här allihopa som man känner. Liksom.
Mm.
Ja. Någonting behöver ändras framöver.
Mm. Ja, det ska bli
det enklaste vore om jag var stor författare. Då skulle allting vara klart för mig. Om det bara kunde vara så.
Och säg då, på vilket sätt skulle det påverka utifrån det du just sa om liksom livets framtid?
Jo, men mitt liv skulle då inte vara det skulle inte tunnas ut, utan det skulle fyllas på. Jag skulle kunna få skriva i evighet. Man skulle kanske ha uppdrag som för den ut, som liksom, man vill höra om den här boken. Alltså det här är bara en fantasi, men liksom sådana saker som skulle kunna hända, som har att göra med inte... Ja, man kan ju fortsätta jobba också, men det är också en smitväg på sätt och vis, tycker jag.
Ja, precis. Men egentligen handlar det om att man vill uppleva någonting. Man vill ha någonting som fyller ens liv.
Jag måste uppleva något nytt. Ja, jag kan inte bara uppleva samma gamla sak om och om igen.
Nej.
Vi får fundera på det där. Du ser inte glad ut.
Jo,
tänk på henne där i
på
kusten i
exakt,
England.
Vet jag. Nu ska jag ringa henne på en gång.
Ja, men... Ja. Kära lyssnare, om ni är i den här tredje fasen, jag är så intresserad av den.
Ja.
Den här tredje fasen, vad fyller man livet med när de stora förändringarnas tid är över?
Ja, eller om du har ett hus på kusten.
Ja, just
England,
det, då åker jag över till Magnus.
Okej, men nu får du säga det här slutordet då, vad det nu är. Ett råd eller vad du nu har.
Ordet.
Ja, sista ordet. Vad är det för sista ordet?
Det blir som att jag framstår som att jag är väldigt... hård idag. Men ett råd som har, inte idag. Mot dig, det här är inte mot dig. Nej, men nu ska jag ge ett råd till alla de som är skitförbannade eller har någonting eller som man kan komma ihåg tills någon gör en skitförbannad. Mm. Och då tänker jag så här, om det är någon som, det kan vara både privat, hemma eller på jobbet, någon som säger något taskigt eller liksom upprören så att man känner att man liksom, fan, jag måste ge mothugg här. Då skulle jag vilja ge rådet, känn då inte att du måste få det där sagt direkt. Ofta vill man ju göra det, för man är så upprörd och då vill man liksom direkt nappa och liksom nolla det där dumma som var sagt eller få upprättelse. Men jag tycker att det finns två fina skäl att skjuta upp det där. Det första skälet är att du oftast liksom kommer då ut lite för osorterat och hett, så att säga. Det blir inte helt tydligt. Och man framstår som mer känslomässig liksom, än relevant. Så det kan vara ett sätt att vänta med att ge tillbaka. Och det andra sättet är ju att man liksom inte har tänkt efter så pass att man kommer åt kärnan riktigt i vad det var som tog här. I vad det var som kändes så fel, som att man blev ledsen av eller arg av. Och därför kan man liksom inte förklara sig eller bemöta det på bästa vis. Dagen därpå eller månaden därpå. Det kan ta lång tid. Mm. Så har det där klarnat kanske. Mm. För mig är det ofta så att jag vaknar en morgon och så har någonting klarnat.
Mm.
Och då kan det kännas ganska fånigt för många att ta upp det där. Man tycker att nu är det för sent att säga det. Men jag tycker att det där ska man bli en mästare på.
Mm.
För att det blir inte fånigt. Och det är ju liksom någonting som är ärligt känt och ärligt menat. Och då tycker jag att man kan göra så här. Kan inte du prova det på jobbet?
Ja, men då, jag provar det mot dig.
Då stöter man ihop med den här personen förr eller senare, eller går fram till den och så säger man bara så här: du, jag har tänkt på det där som du sa förut om bla bla bla. Och jag har funderat och undrar, för jag såg det så här. Vad säger du om det?
Mm.
Då får man chansen att liksom förklara sig. Eller så ber man, du skulle kunna få 5 minuter, för jag skulle förklara en sak efter att vi pratade om det där. För då har man själv också blivit lite tydligare i vad det var man kände.
Mm.
Och sen så vill jag också Och det tycker jag är bra. Jag tillämpar det ganska ofta själv. Det behöver inte vara att man är arg. Det kan vara att man blev ledsen för något. Man nästan inte begrep varför jag blev så ledsen. Och så hinner det klarna. Men sen så tycker jag också att ett annat råd. När folk är assholes och ger en smygpikar, kanske inför andra, så vill man säga något dräpande tillbaka. Men gör inte det. För utan att... säg istället bara så här: förlåt, hur menar du nu?
Oh.
För då måste de säga det som de själva tycker är lite för fult för att säga. Och så faller skuggan på dem istället. Ja. Säg bara, hur menar du nu? Utan anklagelser, som att du inte faktiskt förstod. Då kommer skuggan att falla på dem och den faller så fint.
Ja, ja, det tycker jag var ett väldigt bra råd.
Ja, det är lite aggressiva råd, men det är också ett,
ja, fast det är
ett slags
det.
Försvar.
Ja, men,
nej, precis.
För jag tycker nämligen, jag pratade om det här idag faktiskt, att det finns liksom ingen, den här omedelbara reaktionen, ilskan man har, den är jävligt destruktiv egentligen, för det är mer, då börjar man mäta sig, då vet man att man är en sån här...
Ja, det blir
här,
lite prestige.
Ja, det blir lite prestige det, och den leder liksom ingen vart. Det enda som är bra med det är att du får ur dina känslor, liksom, men det handlar om kommer inte att bli bättre av det.
Nej.
Om du väntar ett tag och just gör på det sättet, jag skulle vilja prata om det där, oavsett om det är en minut eller en dag eller ett år senare, det har ju möjligheten att... Då har du möjlighet att göra något konstruktivt av det. Att verkligen ta så här, ja, men jag tyckte så här, och vad kände du och så vidare. Så att man,
för då får andra kanske också kunna förklara sig.
Ja,
för
exakt,
man kanske själv har missförstått någonting.
Exakt,
det blir
precis
en mycket bättre dialog.
Och det värsta som kan hända är att, att den personen känner sig hotad eller liksom tar upp det igen. Men det gör ju inte situationen värre än vad det var innan. Utan du hamnar i samma läge, då vet man så här, okej, vi skiter det här.
Ja,
det
och den har bekänt färg vad den är
precis
för lusbuden.
Den vill inte lösa problemet.
Nej, utan, det.
Ja, exakt. Nej, ja, det tycker jag är, det finns... Rent logiskt så är det självklart att man borde göra på det sättet också. För det hjälper oss att komma vidare som människor och vänner och i relationer.
Mm. Då gör du och jag så också då.
Ja,
det där du sa för 2 år sedan.
Ja, du kommer komma så mycket nu. Så vet du, precis när vi träffade
alla tandkrämskluttar ska du ta upp så här retroaktivt.
Vänta nu, 4 september kommer jag ihåg också. Ja, men bra Marit, tack snälla. Jag tycker att det fick verkligen bli slutordet idag.
Och sen så hörs vi igen om en vecka allihopa.
Ja.
Ha det så bra.
Hej då.
Hej då. Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123-087-1798. 123-087-1798.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.